Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson.
Och jag heter Niklas Laaksonen.
Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, LaxTon Ghost Sweden. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt LaxTon-podden Spökjakt på riktigt med mig, Tony Martinsson.
Mig, Niklas Laaksonen.
Yes, och vi får väl börja tacka om förra veckan alla fina kommentarer och all eftersnack som är i Spökjakt och eftersnacksgruppen på Facebook.
Ja, herregud. Skitbra. Och det är det jag tycker är kul. Historien fortsätter. Vi tar upp ett ämne och den bara blir som, vad ska man säga, snöbollseffekten.
Ja, det bara fortsätter. Det bara ringar på vatten. Ja. Snöbollen blir bara större och större.
Det blir lavin av en snöboll.
Den lilla blir stor.
The black is the new orange.
Ja, ni förstår säkert vad vi menar. Men som sagt, tusen tack för att ni delar med er av era upplevelser och fortsätter diskutera i den här gruppen. Vi har ju sagt att vi alltid ska prata om lite allt möjligt i den här podden. Allt från himmel till jord, tror jag har sagt, Niklas, någon gång.
Ja, mellan himmel och jord.
Så kanske det var, mellan himmel och jord, ja. Och idag ska vi ta upp ett ämne som både är lite läskigt kanske, men fascinerar väldigt, väldigt många. Och det är stort, stort intresse kring det här.
Ja, absolut. Jag tror de flesta på något sätt har faktiskt sett det här.
Tror du det?
Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror det är mer folk som har sett det än vad de säger, än vad det finns statistik över. Det är jag nästan helt hundra på.
Så kan det ju säkert vara. Och är det så att ni faktiskt har varit med om det här som vi ska prata om idag, så ja, men ta gärna och fortsätt diskutera det på vår Facebookgrupp då. Men vad är då dagens ämne? Jo, vi ställde också en fråga på våra sociala medier om det är så att man har sett ett UFO, alltså ett oidentifierat flygande objekt.
Jajamän.
Och det kom in en hel del. Och det här är ju som sagt ett ämne som fascinerar många och som tror jag jäckat många ändå där ute, just det här att är vi ensamma i universum? Man säger ju det att lika många sandkorn som det finns här på jorden, så många galaxer finns där ute. Det låter ju helt orimligt, men tydligen så är det så, för man vet ju inte riktigt hur många galaxer som finns.
Nej, men det, jag kommer ihåg en grej här. Nu ska jag inte hoppa in i något ämne bara, men jag kommer ihåg när vi stod uppe i Borgvattnet. Man ser hela himlen. Du ser nästan, alltså, vad ska man säga, Vintergatan.
Mm.
Det är så jävla vackert. Och då du tittar upp där så, nej, vi kan inte vara själv.
Ja, tänk dig, det är bara det vi ser från, ja, lilla Borgvattnet då där uppe. Och det vi lyckas se på våran sida av, alltså, norra halvklotet. Tänk då, ja, det är så mycket som finns längre ner, alltså, södra halvklotet. Men sen sånt som ögat inte ser.
Ja, nej, alltså det, det är svårt att greppa, men när man tittar väl upp, när man har den här perfekta himlakroppen med alla stjärnorna, du ser Vintergatan och du inser att shit, vi är ju bara ett litet sandkorn egentligen.
Ja, men det är ju det. Ja. Alltså, det är det som är så jäkla häftigt, att man tänker våran galax är ändå ganska stor, men att det finns alltså lika många galaxer som det finns sandkorn. Ja, det, är ju, det går inte att ta in, det är ju för stort.
Nej.
Och då är frågan, alltså, är vi ensamma? Det är det, alltså, det är, jag tänker vi ska gå in på vad vi tror. Eller vad du och jag tror kanske separat också.
Nej, men, vi tar det så här, alltså grejen är ju egentligen så här, UFO:n är ju ett speciellt område. Vi kanske aldrig har fokuserat på det på det sättet, men det ligger också där bredvid det paranormala på ett sätt.
Ja.
Vi har ju haft den teorin tidigare. Vi har pratat om det. Vi har pratat med folk också om det här med parallella universum, att vi lever på två platser samtidigt och vi får en öppning i det här parallella universumet. Det är då vi ser spöken, andar, demoner, vad som helst. Och jag menar, det finns jättemycket teorier, men de går lite inte hand i hand, men de ligger nära varandra.
Ja, men jag tror så sätt är det ju, du är inne på någonting där, för att både det här med UFO-observationer och även då alltså paranormal aktivitet där man ska kanske få se eller mäta det. Det är ju väldigt svårt för det första.
Mm.
Svårt att bevisa. Men så kommer det ibland att det är någon som ser någonting på himlakroppen som sticker ut, som är speciellt. Och som då kanske klassas som ett UFO. Likaväl som att vi är med om saker ibland som vi säger, ja men det där är inte normalt, det där måste vara paranormalt. Där går inte att skapa på ett naturligt sätt, ett logiskt sätt på något vis. Utan där är ett fenomen som vi inte kan egentligen klassa in som en normal sak.
Mm.
Så där ligger man ju faktiskt hand i hand.
Ja, det tror jag definitivt. Och vi har fått faktiskt från folk inskickat tidigare här, det här är många år sedan i alla fall, om att det är aliens som är alltså de paranormala händelserna. Det är spöken är egentligen aliens.
Jaha, det var en ny teori.
Jag pratade med en man och han nämnde det, att det vi inte förstår det, att vi ligger inte på samma våglängd, vi kan inte se dem för de har ett helt annat skimmer eller vad det var, men det är det som kallas för demoner, det är aliens som rör sig bland oss och det är de som påverkar saker om de vill göra det framför våra ögon och sådana saker. Det var lite speciellt, men det är jättestort och brett område och det är jättesvårt. Det är det som är så intressant med det vi gör också. Kan vi mäta det? Tänk dig någon gång när det väl låter, om man ska ta från en film till exempel, när vi får kommunikation och låter
är det så en alien låter?
Ja, jag vet inte.
Eller det är som, vad heter han, Chewbacca eller någon sån där i Star Wars.
Han är alien.
Han är alien. Jag tror han var en hund eller någonting.
Ja, många sådana håriga personer har du sett.
Eller hund, vad fan säger Bigfoot tänkte jag på. De var inte,
ja, men tänk om det är Chewbacca som springer här och är Bigfoot.
Ja, kanske är så då. Men så, det här är ju ett ämne som, alltså vi är ju inte jättekunniga i det. Vi tycker att det är jättespännande.
Ja,
alltså det är det. Men vi hoppas att det finns fler där ute som sagt har upplevt de här sakerna och gärna vill dela med sig. Sen finns det ju organisationer, UFO Sverige till exempel, de jobbar ju med de här sakerna dagligen och samlar in observationer och sånt, som är väldigt kunniga i området.
Ja, nej, men precis. Jag är fascinerad av området. Jag har följt det med UFO:n och sånt också, samtidigt som jag har följt det här med övernaturligt. Både parallellt, ja, men jag följer ju också kryptozoologi, jag följer allting och jag tycker det är så fascinerande, hela det området. Men det är det som är grejen. Vi har ju snöat in oss på de övernaturliga fenomenen som händer med spöken, andar och demoner.
Det var kul att snöa in oss. Jag tänkte direkt på Norrland. Det var en parallell där.
Ja, precis.
I Kiruna, det är 3 meter snö. Vi snöar in oss i ämnet där.
Nej, men det är också, vet du varför det har blivit så? Det är ju för att vi själva har upplevt det.
Ja, men så är det ju.
Det är det som har gjort också att vi är starka i det området. Men i UFO:n och så här, jag vet inte. Har du sett någonting?
Ja, jag tänkte komma till det faktiskt. Men jag tänkte innan där, du sa en bra grej där. Exakt som att det här med att snöa in oss eller att det är ju det, i och med att vi upplevde de här paranormala fenomenen när vi var små, så är det jättestarka avtryck och intryck för oss.
Mm.
Likväl som att om vi hade sett ett UFO eller någon som svävar alltså, upp i luften, och det är ju ett väldigt starkt intryck, då är det klart att det hade också fascinerat oss. Ja. Och då kom jag direkt över där du frågade så här, om jag har varit med om någonting, och det har jag faktiskt, tror jag.
Ja.
Och det är kanske därför jag har det här intresset också, för att då får jag nog gå tillbaka lite grann i tiden, för då, jag tror att det är, jag måste vara 9-10 år, och det här är alltså 89-90. Då får ni reda på hur gammal jag är. Dessutom nu.
25.
Ja, 25. Bra.
Det gick bra att viska det så.
Ja. Nej, men det här var som sagt, jag tror det slutet på 80, början på 90-talet där. Och då är jag tillsammans med mina kusiner och min morbror uppe i Stenbacken. Och ni som inte vet vad det är från Kiruna och upp mot Narvik. Och efter den här, det vi kallar för Norgevägen, så finns det en sträcka som kallas för Stenbacken. Det är väldigt många åker dit med skoter och man åker dit med sådana här arkar. Nu tänker ni, vad är arkar för någonting? Jo, men det är sånt man, det är så små hus som man...
Små husvagnar egentligen som du drar ut med skoten.
Ja, på isen. Och så kan du bara lyfta på en liten lucka i golvet, så kan du ligga där och pimpla isfiske och sådär. Och då ligger man ju på Torneträsk.
Inte pimpla öl.
Ja, kan man också göra. men i det här fallet så fiskade vi faktiskt efter röding då. Men så att vi låg och sov, och den här arken, den var, just nu var den placerad på land, och jag vaknar upp på natten för det är så jäkla varmt i den här arken. Jag ligger i en sån här våningssäng. Så jag går upp, för jag tänker, för det är lite ljust ändå. Det är det som är lite konstigt med det. Men det måste ha varit något månsken, alltså någonting som gjorde ändå att jag gick upp. Och det var inte jättemörkt minns jag, men jag minns bara den här värmen att jag måste gå ut härifrån, för det är så himla varmt. Och jag tänkte, det måste ju vara morgon, för det börjar som ljusna. Så då tar jag och smyger mig ut där, jag är själv, och tar med mitt pimpelspö och mitt liggunderlag, och så går jag ner till Tornetresk då, där vi har vårat färdiga hål för att kunna fiska då. Och när jag ligger där på mage och fiskar, jag får ingen fisk, jag ser lite grann i det här hålet när jag tittar ner, men då tittar jag också upp över horisonten. Och när jag då ligger, och då tittar jag, ska säga, åt Kiruna-hållet om man säger så då, när man ligger, alltså till höger om man nu ska tänka så.
Eller väderstreck, vad blir det för väderstreck?
Ja, det vet jag inte ens. Men man tänker att Norgevägen gick parallellt, så till vänster då hamnar du i Norge.
Ja.
Och tittar du åt höger då, ja, men då borde det ju bli
söder, österut, jag vet inte.
Österut blir det då. För västerut var ju ja, precis, ja. Österut blir det då. Mot horisonten i alla fall. Och hur som där så ser jag hur någonting starkt, alltså det ser ut som en raket, men det är jäkligt starkt, som är på väg uppåt i himlen. Och jag ser att det åker uppåt och att det är ett ljussken efter det som bara stiger rakt upp. Precis som en raketuppskjutning. Och när jag tänkte efteråt, för när jag låg där tänkte jag på att de skjuter upp någonting från S-Range, den här Kiruna, ja, men där man skjuter upp raketer utanför Kiruna. Men det är ju klart, det var ju ganska, alltså, vad kan vi prata om? Det måste ju ha varit nästan en 8, 9, 10 mil kanske. Det kanske man ser ändå, men ändå, jag tyckte det var så, min första tanke var bara, ja, men det där är en raketuppskjutning. Men nu i efterhand tänker jag så här, fan, undrar om det var det. För det var så himla starkt ljus som åkte rakt upp med väldig hastighet.
Men var det någon slags rök efter?
Nej, inte vad jag kommer ihåg. Det var bara det ljusskenet som att det brann och åkte rakt upp. Inte att det var en soluppgång eller att det var en stjärna som föll ner, utan det här åkte upp från horisonten och rakt upp.
Gick det fort?
Nej.
Nej.
Det gjorde det inte.
Men det kan ju ha varit att solen låg på, säg att det var en raket, du säger logiska grejer.
Ja.
Du har solen som ligger mot den, och då skiner ju den raketen väldigt, väldigt kraftigt.
Ja, metallen menar du?
Metallen, ja. Som speglas mot dig. Så du kanske låg så här perfekt, du fick en bra reflektion mot dig.
Kanske, men det var så himla långt bort, och så, men ändå att det är så här ett avtryck som ändå var, som jag då viftade bort med att ja, men det måste vara raketuppskjutning. Men sen nu i efterhand, jag tänker efter hur det såg ut, tänkte jag, undrar om det var det.
Nej, det är,
men det är riktigt häftigt.
Men det kallas. För dig blev det ett oidentifierat flygande objekt.
Ja.
Som du inte kunde.
I alla fall nu.
Ja.
Kan jag tänka så.
Ja.
Men du då, har du varit med om någonting kring det här? Jag vet att vi ofta diskuterar så här, när vi åker iväg på våra resor, spökjakter, så här. Vad hade du gjort om, när vi kör på den här vägen, om det är ett tefat eller någonting, någonting bara landar på vägen, vad hade du gjort?
Ja, då brukar du säga att jag kastar en periscope på den.
Ja, precis.
Nej, ja, det enda oförklarliga jag kan tänka mig som jag kan relatera till just ett UFO är väl... Jag kommer ihåg, jag var också uppe i Kiruna faktiskt. Jag och en annan kompis, det är vinter. Vi jobbar för Kiruna kommun och vi ska åka ner till återvinningen och göra något jobb. Och vi åker efter Kurravaravägen, tror jag det är. Den gamla Kurravaravägen. Ner mot den här återvinningsstationen. Och det är ju vinter. Jag vet, för det var inte ljust ute i alla fall på morgonen. Så vi är någonstans i kanske i januari, februari i alla fall. Det är kallt också. Mycket snö. Men när vi åker där så... kompisen kör ju, jag sitter bredvid och jag tittar ut genom fönstret in i skogen så här. Och då ser jag ett ljusklot.
Mm-hmm.
Alltså ett ljusklot som ser ut som en, vad ska man säga, en lampa, en sån här rund vit lampa som du kan ha hängandes i taket. Den är kanske 20-30 centimeter, sån här glaskula typ. Som glöder så här.
Vad var det för sken då? Var det vitt eller gult eller blått eller?
Det var så här blått, blåvit var den.
Mm-hmm.
Den ligger nästan som i snön. Så vi kommer kanske in, jag vet inte vad det är, om det är 70 där. Så han kör säkert 80 eller någonting. Så jag säger, stanna bilen säger jag. Och backa tillbaka. Och när vi backar tillbaka så finns den inte kvar.
Men du såg det väldigt tydligt. Ja, men alltså, gled det omkring eller stod det bara still?
Nej, det stod still. Och jag tror den låg så här 30-40 centimeter från backen bara. Och det var ganska nära vägen. För det var det jag sa, stanna bilen. För jag kunde inte få till det. Vad är det här?
Var det några elkablar i, som kunde ha skapat något sånt här, tror du? Som låg, alltså, som, ja, men du vet, telefonledning, elkabel, något som... Ja, med sådana saker. Kommer du ihåg om det var sånt i närheten?
Nej, det här, vi säger så här, när du har snövallar i Kiruna så är de ganska höga.
Ja.
Och de är ju plogade åt sidan så här, så de blir ju ganska långbreda om man säger så. Mm. De knuffar dem åt sidan ganska rejält. Och det här är en bit in i skogen, kan jag säga, kanske 5 meter från vägen.
Ja, det är så nära ändå.
Ja, och jag ser det här, det klotet, det är som att, vad ska man säga, som att någon har en, det, du vet ju hur skogen ser ut i Kiruna, det är inte jätte tät skog, det är ganska låga träd.
Mm.
Och när jag tittar mot den här lilla sfären, eller vad man ska kalla det, så ser jag att den ligger ju ovanför backen lite grann. Och jag ser att det är som det här blåvita skimret, alltså den som lyser, som att någon har tagit, placerat en lampa in i skogen, förstår du?
Jaha, så alltså.
Det ser ut som att någon har placerat en gatlykta, men en låg gatlykta med en sån här glödande boll, alltså inte glödande heller, utan den lös som en lampa där inne.
Ja, men som en kraftig. Och det var ingen reflektion av någonting, tror du? Alltså när det kommer bilen, att lamporna studsar på någonting.
Nej. För att vi kommer tillbaka, och jag kommer ihåg, vi åkte upp till exakt samma ställe och tittade in dit. Och han bara, vad är det du ska kolla efter? Jag bara, nej, jag vet inte. Det var en ljusboll här, så jag bara. Jag får för mig att jag sa något sånt.
För jag tänker också direkt också när du pratar om det här, att du vet, många har ju pratat om de här åskbollar, när det är åska i luften, att det bildas och att det kan vandra över... Ja, men både skog och mark och in i hus och grejer, att det åker kring en elektrisk boll. Det var inget sånt.
Nej. Men det, jag trodde det var någon som hade någon speciell ficklampeaktigt som du kunde lysa i en sån här, i en boll helt enkelt. Det var det jag tänkte. För vi hade ju, just då var det också aktivt med I-22 i Kiruna. Alltså ja, militären.
Ja.
Och de kanske, jag tänkte, de ligger där ute i skogen, men vad ska de ha en sån lampa? Det har de ju inte.
Nej. Ja, spännande. Kanske var någonting... militäriskt som de hade utvecklat, som testade där. Men det är konstigt, framför, alltså 5 meter från en allmän väg låter ju också.
Nej, precis. Och det är det jag menar. Det jag tycker också så här. Du vet ju hur vintern är i Kiruna. Det är mörkt, du ser stjärnor, det är svinkallt ute och du ser den här bollen som ligger i skogen där.
Mm.
Vad är det jag ser här?
Ja, jag tycker det är häftigt. Och man tänker lite grann just där, vi pratade om det precis just där med militären också. Att hur mycket vet de om, och för man hör ju rapporter om, alltså i flygvapnet också, där piloter ser konstiga saker,
ja,
som de jagar och försöker komma i kapp, och som rör sig jättemärkligt när de försöker flyga efter dem.
Ja, precis. Och nu ska vi utgå från det här, för du och jag, vi kan ju bara läsa oss till det genom vad media visar. Vi är inte riktigt insatt i det här, men vi ser ju klippen som kommer nu. Mm. När de släpper de här klippen på de här identifierade grejerna de har fångat med värmekameror och piloter och sådär, de kallar för tic-tac UFO:n och allting som händer, som de säger piloter har fångat i plan.
Ja.
Jag menar, det här är ju också så här, det kan ju vara också en konspiration, för så jag tänker.
Ja.
Mm. Genom att USA bara, vi måste stärka vårt militära försvar, vi har ett identifierat hot, vi måste bli bättre, vi måste ha mer pengar. Kan finnas en sån teori bakom det också, men vi ser ju de här klippen, vi får den här förklaringen, men vi är inte riktigt djupt indykt på det, men det är väldigt intressant att det dyker upp. Att en försvarsmakt skickar ut dem i filmen och visar, det här finns i våra himla valv, om man säger så.
Mm.
Och de rör sig kring just när det är militären.
Ja.
För går man långt tillbaka så har vi ju också saker som Area 51.
Ja, just det.
Och när de också höll på, om det var kalla kriget tror jag det var, så var det också mycket sådana UFO-observationer vid de här kärnvapendepåerna där de hade raketer.
Just det.
Vi säger om aliens eller UFO:n eller vad de har, då måste jag ha en intelligens som är utöver vad vi har.
Mm.
Om de kan röra sig i de här hastigheterna, för vi kan ju inte röra oss i de här hastigheterna, vi blir bara mos om vi skulle röra oss i de här hastigheterna, de farkosterna far.
Mm.
Men det är det också, är det det här ljuset, den här bollen, är det den som är alien egentligen? Det sitter ingen i det, utan det är där, den där bollen som är...
Ja, just det. Ja, det är ju också en teori i sig.
Som är intelligensen.
Ja, men det är svårt det där. Sen finns det ju de som har, alltså de säger sig också ha, eller i alla fall de bilderna som cirkulerar på media innan det här, när man hade fångat eller de hade hittat en kropp av en alien, du vet, den klassiska bilden, den ligger där med väldigt stort huvud och läskig kropp, sådär. Och det är frågan också, alltså, är det en äkta eller inte? Ingen aning, men det är ju verkligen det här att det har fascinerat och att det, jag tror att många vet, och jag tror många tänker inom Försvarsmakten också och inom kanske den amerikanska Försvarsmakten också, känner till mycket och inte berättar allt. För tänk också om det hade kommit fram att det här faktiskt existerar. Mm. Vad hade hänt med Planet Earth? Alltså, ja, vad hade hänt med oss?
Men det är ungefär likadant vad det vi håller på med också. Vi försöker hitta beviset här. Ja, beviset på att, vad ska man säga, att vi går vidare.
Det om det finns eller inte finns, menar du?
Ja, precis. Att, ja. Det jag är mest fascinerad av, det är det också när vi gör med våra paranormala utredningar. Det är att titta om det finns en intelligens kvar. Om intellektet finns kvar från den individen. Mm. Eller stannar man upp i en loop? Är det din energi som cirkulerar i en loop här? Finns det fortfarande tankar och känslor och allt det här? Det är det jag är intresserad av och finna med det vi gör också.
Ja. Men det finns som sagt, det kommer ju mängder med observationer ifrån USA självklart, men även här i Sverige. Jag tänker vi ska prata om de mest kända fallen som finns här i Sverige. Och sen har vi också fått in skickat på våra sociala medier om upplevelser från våra följare. Det är också intressant att höra vad de har varit med om. Men jag kommer att tänka på en grej. Vi har ju varit med om en sak till i Borgvattnet under ett event.
Ja.
Det var också lite häftigt och den är ju frågan vad det var för någonting. För där är vi ändå, nu är det ju så här, det är väl du som ser det här först, va?
Nej, precis. Vi har ju ett event och jag brukar alltid, när jag har eventen så är jag uppe i vandrarhemmet med deltagarna och du är nere i prästgården. Och det är en viss höjdskillnad mellan de här husen. Alltså, du ligger lägre ner mot Borgvattnet, jag ligger högre upp i Borgvattnet. Så jag har ju lite bättre, om jag ställer mig högst upp i huset i vandrarhemmet och tittar ut så ser jag lite bättre än vad du ser, mest träd egentligen.
Ja.
Och jag ser lite ovanför träden. Och det här är ju rätt intressant. För när vi står där allihopa, vi har lite kommunikation och allting. Men då vänder jag också och tittar ut genom fönstret. Och då ser jag hela horisonten glöder. Pulserande. Så, boom.
Ja, just det.
Så här riktigt så här UFO-känsla.
Det var lite grönaktigt sken. För ja. du ropar ju till mig.
Nej, precis. Jag tar ju walkie-talkien och jag ropar till dig. Kolla ut, rakt ut genom fönstret vid dörren. Och kolla om du ser att det glöder ovanför trätopparna. Och du kollar ut och du ser också det, va?
Ja. Vi alla ser, vi är ju ändå 12 personer. Ja. Så vi alla går ju ut och jag sa någonstans där, herregud, nu vart det inte det här någon paranormal undersökning. Nu går vi på så här UFO-alien-jakt här istället.
Precis. Nej, och det här är ju jävligt intressant. Men det kan ju finnas en logisk förklaring till det här också. Vi ska inte stoppa under stolen, men det är väldigt schysst när det händer. Och den logiska förklaringen är ju alla de här vindkraftverken. Alla de här vindkraftverken har ju lampor som pulserar. Och ja, vi har väldigt, väldigt höga vindkraftverk i Borgvattnet.
Ja, men frågan om det var det där då på den tiden.
Precis, och det är det som är grejen nu. Du ser inte det igen. Du kan Nej. Inte se det. Du hade sett det hela tiden. För jag hade en åtanke i huvudet också. Att så här, ligger en väg där borta, tänkte jag.
Ja.
Där ljusen ska trafikeras om. Att du ska följa lamporna. Då rinner ju lamporna som en ljuseffekt. Så här, följ den här lampan dit bort.
Mm.
Men det här återspelades aldrig en gång till. Jag har aldrig sett det.
Nej, vi har ju bara sett det en enda gång den gången. Det är det som gör det så jäkla häftigt. Sen vet man ju inte, visst det kan finnas en logisk förklaring till det. Men det var ändå, tyckte jag, superspännande. Och vi var många som såg det också.
Ja, nej, precis. Och jag lägger en logisk förklaring på det också. Det kan ha varit de höga vindkraftverken som finns där. Men då borde vi ha sett det fler gånger.
Mm. Eller om det var någon form av skogsmaskin mitt i natten. Ja, som men var ute och hade en sån konstig lampa.
Ja, men då är det inte en.
Nej,
du kan inte få en halva horisonten eller hela horisonten som vi såg pulsera i ett och samma ljus.
Nej, det är sant.
Det är så långt bort som det var, det finns inte. För då hade du en del av skogen hållit på.
Mm.
Här var det ju hela. Jag såg ju hela. Alla stod ju och tittade på det här.
Ja, ja, det var superspännande.
Ja.
Ja, men det är ju som sagt, det är ett stort ämne och så jäkla intressant ämne också. För det är också när man tänker så här, ja men hur stort det är universum, vi pratar om det med massa galaxer och många säger, man säger ju att universum är oändligt. Men om man då tänker så här, ja men om det nu finns ett stopp, ett slut, en vägg, vad är då bakom den väggen? Förstår du?
Ja,
där,
ja,
man kan ju bli halvgalen och tänka i de här tankarna. Så ja, det är ju...
Precis, och det är jättesvårt. För jag menar, man tänker ju allting ska ta ett slut egentligen. Den vägg här och vad är bakom den väggen, vad är bakom den väggen?
Men det är när man säger att allting är oändligt, det är det som blir så här, det blir för hjärnan inte programmerad att kunna ta in det, tror jag.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Men tittar man också så här långt tillbaka i tiden också, du vet ju det här med Egypten, vem som byggde det här, det finns så mycket teorier där med, vad heter de stenarna vi besökte i England?
Stonehenge.
Ja, precis, de. Alltså det allt har någon anknytning till någonting, känns det som. Men det är ju som sagt, när de också hittar sådana här civilisationer som är ute i skogarna, vi ser, kanske Maya, kommer inte ihåg vad det är nu, men perfekta hål i stenar, ser ut som de har borrat och det finns inga borrmaskiner på den tiden.
Nej, och hur de hade den tekniken och den ingenjörskonsten redan då, det är det sånt här som också man funderar på, hur gick det där till egentligen?
Ja, nej, det blir också nästan att tänka sig oändligt. Men det är det som är så intressant med det här ämnet. Jag gillar att man inte stänger någon dörr, utan man är accepterande inom det här ämnet. I alla fall på det här sättet att, ja, är det aliens där ute eller är det UFOn som är där ute och cirkulerar kring oss? Finns det energier som hela tiden rör sig kring oss? Jag tycker det är skithäftigt.
Ja.
För jag vill gärna uppleva allt.
Ja, men det är ju det, och det är ju allt som är lite okänt, det är ju fascinerande faktiskt.
Ja, det är definitivt.
Ja.
Och det är ju samma också, den här känslan när man går i skogen, alltså den är fan speciell. Tänk när du går i skogen så här och så hör du någonting som går och du ser ingenting.
Mm.
Alltså bara den känslan är så här, vad kommer jag stöta på nu? Inte ett djur eller någonting, utan bara den här känslan av, tänk om han finns här nu i Sverige.
Vem?
Bigfoot.
Jaha, jag tänkte Donald Trump. Jag tänkte den vill du möta i skogen. Nej, men Bigfoot, ja, men det är precis.
Precis, vi har ju våra svenska väsen. Tänk att stöta på ett svenskt väsen.
Vad hade du gjort om du stötte på näcken i helt näck i bäcken?
Jag hade tagit fram min fiol också så att jag började lira. Nej, men det här är ju så jävla intressant och jag tycker det är skitroligt med allting. För allt det här har en knytning till varandra. För att går man långt tillbaka i olika platser, USA är ju väldigt speciellt, de har ju många olika ställen. Jag menar, de har ju som Skinwalker Ranch, de har Area 51, de har...
Vad är det där Skinwalker Ranch eller någonting?
Men Skinwalker Ranch är ju också ett ställe där de har hållit på att göra, de har både paranormal aktivitet och UFO-observationer där.
Okej.
Okay. Och de har mätt olika platser där de har väldigt höga EMF och allting.
Mm-hmm.
Mer än vad jorden egentligen släpper, och de kanske tror att det är ett UFO under backen och såna här saker, men det är fortfarande en plats som de har hållit på och forskat med djur till och med.
Mm-hmm.
Där har kor och sånt där blivit, vad kallas det, mutilated, alltså
mutationer på dem.
Nej, alltså de har stympat dem och plockat tungor och ögon och sånt där.
Fy fan.
Och det är det som är grejen så här. De här ställena är ju fascinerande, men det är det som, där säger de också så här, det finns paranormal aktivitet och det finns UFO-observationer.
Mm-hmm.
Så du ser ju vad jag snackar om. Det är ju det jag...
Det kanske hänger ihop.
Det jag tror.
Ja.
På något sätt så hör allting ihop på litet sätt. Men...
Ja, men varför... Nu tänker jag så här. Nu tänker jag högt här utan att tänka egentligen, tänkte jag säga. Eller prata högt utan att tänka. Men att just du är inne på där. Tänk om det är så att det hör ihop.
Ja.
Och att det är så här att vi, det här med aliens och sånt, det är egentligen bara att du har gått vidare från den här, där vi är nu, den här kroppen, att du är på en annan frekvens och på en annan energinivå och utvecklas på ett helt annat sätt och kallas då för alien, eller man ska kalla att du, alltså, åker till ett annat universum.
Ja.
Alltså, det är ju väldigt intressant.
Vi ser det så här, om du hade varit folk på vi säger månen som bodde där,
ja,
och du åker dit, vad blir du då?
Jag blir.
Ja, då blir du en alien.
Ja, jag tänker så. Nej, men om människor bor där, menar jag.
Nej, men det handlar om olika civilisationer som finns runt omkring, så är vi aliens för varandra. Men allting handlar också om utvecklingen. Tänk om vi är sent i utvecklingen. Vi är fortfarande egentligen stenåldersmänniskor jämfört med vad resten av universum har.
Ja.
Så jag menar, vår intelligens kanske inte är i närheten av det som är skapat tidigare.
Men det är det jag undrar på i så fall. För att om allting skapades ur den här Big Bang, när allt, hela universum skapades nu, och det är bara den teorin är helt sjuk egentligen, alltså hur litet allting var, sen bara expandera och explodera och det fortsätter expandera. Om allting skapades, för då betyder ju det betyder att allting då skapades samtidigt, men då måste det också vara den teorin att liv på jorden kom mycket senare än liv i någon annan galax, där hann det uppstå innan i så fall.
Ja,
det... eller liv, eller vad man nu ska kalla det som rör sig där ute i så fall.
Nej, precis. Och det jag tror också, så tittar man ur det aspekten genom att någonting skapade någonting och vi är kanske väldigt långt i listan som inte är färdigutvecklade, förstår vad jag menar. Vår intelligens är i närheten av det som redan finns där ute. Och så tittar man på de här, för det är bara att kolla på YouTube. Visst, det är mycket sådana här fake-klipp och allting, men någon av dem borde ju vara riktig egentligen. Med de här ljusbollar som dyker upp i formationer och bryter isär. Och jag menar, är det det som är alien? Det här lilla klotet?
Ja. Ja, det är häftigt.
Ja.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag tänker så också, här i Sverige så har vi ju observerat väldigt mycket. Det finns ju, tycker jag, ett fall som sticker ut. Eller ett fall, det var kanske var flera olika fall. Men det här, det man kallar för spökraketerna.
Ja, just det.
Har du hört talas om dem?
Ja, lite grann har jag hört talas om dem.
Det har gått lite så här dokumentärer och radiodokumentärer om dem. Men ni som inte vet det, jag tänkte jag läser upp lite grann det jag hittat kring det. Och det tycker jag, det här är jättespännande. De här alltså spökraketerna som man kallar det. Eller spökflygarna som man i allmänheten kallar dem också. Men hur som helst, spökraketerna, det var tidningarnas namn på en serie observationer av lysande flygande objekt, framförallt under sommaren och hösten 1946. Det är ju coolt, det här är långt tillbaka. Eller ja, inte så långt egentligen, det är ju 60-80 år ungefär snart.
Ja.
Men man såg dem inte bara i Sverige utan även i Norge och Finland. Och kulmen på det här, det var den 11 augusti 1946, för då kom det in över 300 rapporter om observationer. Och det var då också man skapade den här rymdprojektkommittén. Men jag fattade alltså 300 rapporter på en dag. Då måste ha hänt någonting speciellt just då.
Ja, men tänk på årtalet också. Det är det.
Ja, för jag kommer nästan till det också här lite längre fram. Men det står i alla fall så här att den här spökraketskommittén var sammansatt av deltagare från försvarsstaben, flyg- och luftfartsavdelningen och de var också ansvarig myndighet, flygförvaltningen, flygstaben, marinförvaltningen och försvarets radioanstalt FRA och även forskningsanstalten FOA. Kommittén hade i uppdrag att samla in observationer, undersöka och analysera dem med hjälp av olika experter och vidta motåtgärder. Då är vi inne på det du kanske tänkte på, alltså 1946 krig. Det var ju efter andra världskriget. Och jag kan tänka mig att det var mycket aktivitet och mycket tester av olika slag under den tiden.
Ja, ja de, det som de trodde väl var att det var raketer från ryssar, nej från tyskar eller ryssar, tror jag kommer inte ihåg nu.
Ja,
de tyskarna var.
Ja, men jag tror det var ryssar också. För att man fortsätter ju här, för att den 19 juli kunde många oberoende vittnen rapportera om att projektiler slagit ner i fyra olika sjöar i Norrland. Tre i Norrbotten och en i Hälsingland. Sjöarna var Kattisträsk och Kölmjärv utanför Överkalix, Vasarajärvi utanför Gällivare och Marmen utanför Söderhamn. Och den 20 juli fick en grupp ur Bodens ingenjörskår, Ing 3. Du gjorde ju lumpen i Boden, va?
Mm, jag var på Ing 3 till och med.
Ja, du var där?
Jajamän.
Ja, de i alla fall, de fick order om att spärra av ett område kring Kölmjärv och undersöka nedslagsplatsen. Man hittade då en detonationskrater med 30 meters diameter på sjöns botten. Och sjön undersöktes sedan av så här, metalldetektorer och det togs 3500 bottenprover utan resultat. Och sen ville man också försöka tömma hela sjön, men det övergav man för att det kostade alldeles så mycket. Mm. Men det där är ju häftigt, att man ändå hittar en krater på botten i sjön.
Mm. Men vi ska titta väl på ur den här aspekten också. Så här. Vi har ju saker som faller ner till jorden hela tiden egentligen. Vi blir nog säkert bombarderade mer än vad vi förstår egentligen med olika slags partiklar.
Ja.
Men tittar vi här också när de här, visst, jag förstår att folk tänker sig, ja men det är ju specifika sjöar som har slagit. Det är sjöar, det ska inte jag stoppa under stolen. Men om vi utgår från en annan som är logisk, tänk om det är, om det är komet eller om det är asteroid, asteroiden är något större. Vi ser en komet, meteorit eller någonting som slår ner, som har brunnit upp ganska bra, men består mycket av is också. Då kan man ju inte hitta något material, förstår du?
Nej.
Och det är det jag tror som kanske har lite med det här att göra, men...
Nej, men kan man inte hitta så här små stenar om de slår ner?
Det är ju svårt att hitta någonting om det är is. Det smälter ju.
Ja, ja.
Men det är som du, man tittar man på det så här, så, ja, varför ska de välja specifika sjöar att slå i?
Nej, men det är ju det som gjorde det speciellt, att det slog ner i sjöar, att det störtade ner i sjön. Alltså att folk satt ju, någon satt ut, tror jag, och fiskade så här, när de small hela sjön.
Nej, men många satt ute tror jag också vid sina stugor och såg det här. Men jag tror också så här, om vi tittar ut ett annat perspektiv då. Om det inte är någon från jorden som har gjort det här.
Mm.
Vad ville de med det här? Varför ville de skicka ner det här i våra sjöar? För jag tänker ju så här, allt som kommer ner som är... Vi ser om det är aliens eller någonting. Det får undersöka, tycker jag.
Ja.
Observera, undersöka, analysera kanske. Men när du väl också slår ner i den här sjön, är det för att också kunna sprida någonting? Nu ska vi gå in på de ännu större grejerna.
Aha. Ja.
Att man sprider ut någonting i vattnet och börjar snacka om den här intelligensen som finns i vatten och sådana här saker. Nu är vi på djupt vatten.
Ja, nu är vi på djupt vatten. Nej, men det kan ju vara. Alltså, självklart kan det vara så. Eller att man tog någon form av vattenprov. Eller, men man såg ju ingenting åka upp ur sjön. Utan det bara slog ju bara ner i sjön.
Ja, vad var meningen med det? Det är väl det som kanske är den största frågan. Varför?
Ja.
Tycker jag i alla fall. För det, jag tycker det vi gör också när vi gör våra paranormala utredningar. Vi undersöker ju. Eller
ja,
ja. Vi försöker titta på varför har vi ett högt EMF här. Finns det något logiskt? Nej, det finns inte. Och så försvinner det och helt plötsligt kan vi kommunicera med det EMF-et. Och det är ju intressant.
Mm. Jag tänker den här kommittén som tillsattes för de här spökraketerna också, att de inte riktigt visste vad det var. För när man läser vidare här så står det ju då att man trodde att det lutade mest åt att det var ryssarna som hade återuppbyggt tyskarnas raketbas. Radioavlyssning uppfattade radiotrafik som eventuellt kunde tyda på att raketen hade fjärrstyrdes. Det stora antalet observationer såg man som ett tecken på ett övningssyfte att skjuta in sig. Under augusti fick kommittén regeringens tillstånd att flyga över intressanta delar av Östersjön och spaningsfotografering. Minst en flygning över sovjetiskt territorium genomfördes 1948. Men hösten 1946 så började observationerna mynna ut och kommittén blev allt mer uppgiven om att hitta bevis för att de här projektilerna existerade, och den 12 december så höll man sitt sista sammanträdande. Så det här är ju också att de skriver, någon hållbar förklaring till fenomenet spökraketerna kunde kommittén aldrig presentera.
Nej.
Det är ju det också, då fick man inte riktigt någon förklaring. Mm. Eller så är det hemlighetsstämplat att det var en inskjutning.
Ja, alltså vi kommer ju aldrig, vi kan ju bara gå på det vi blir matade genom media egentligen. Vad som läcker ut dit. Det är lite svårt. För jag tänkte så här också. Vi har ju saker som är som syns på himlakroppen. Vi har saker som cirkulerar kring de här, som vi säger, i USA. Det är säkert lika mycket i Ryssland också, kring alla sådana här kärnvapendepåer eller vad säger. Men där de har raketen och sådana här farliga saker helt enkelt. Och jag vet ju att under kalla kriget, tror jag också, det som kom fram där var att det slogs ut massa kärnvapenbaser.
Mm.
Det är ju rätt intressant. Varför gör man det då? Och det är ju också det här jag sa tidigare. Är man här för att undersöka? Är man här för att förändra? Jag vet inte.
Ja, men slog ut, var det inte någon fiende, bara normal fiende som ville ta bort deras?
Men det som också är ganska intressant med det här undersökandet som UFO:n gör, det finns något slags film som de snackar om. Jag har inte sett det själv, men de har återskapat den och gjort sådana här lite hur det var i alla fall. De sitter och filmar med en höghastighetskamera, tror jag det är, långt upp i himlen, och då släpper den här toppen på kärnvapenraketen som ska då detonera, eller vad det är, någon sån, vad kallas det, warhead.
Mm.
Ja. Men den i alla fall. Och då är det ett UFO som cirkulerar kring den här, skickar ut en slags stråle som de filmar.
Någon laserstråle?
Ja, någon laserstråle på den. Och sen börjar den bara vibrera i luften och så snurrar ner till jorden och inte kan göra någonting.
Mm-hmm.
Men det är ju också sånt här. Jag har inte sett den filmen, jag har bara sett att folk pratar om det. Det är ganska intressant. Men de kan alltså oskadliggöra saker som är, vad ska man säga, dödliga.
Ja, ja.
Är de här för att hålla reda på att vi, nej men hallå, nu börjar det gå lite för långt här.
Mm. Att de vill på något vis ändå behålla mänskligheten som vi inte utplånar oss själva, menar du?
Nej, och då går vi in på nästa teori. Är vi hitplanterade?
Ja, det är en annan teori det.
Ja.
Så vi kanske är aliens då, helt enkelt.
Det är det jag säger.
Ja.
Alltså det finns jättemycket teorier kring allting, men det som i det hela stora är det här med UFO:n, övernaturliga fenomen, konstiga djur i haven, konstiga djur i himlen, djur i skogen, allt det här. Hör det ihop allt det här?
Ja, kanske.
Ja.
Ja, det är häftigt. När man läser vidare lite grann här också, 2019 så rapporterades in 237 iakttagelser till UFO Sverige, och då bedömdes 140 av dem som identifierade eller IFO, Identify Flying Objects. Det är ganska coolt ändå att det var ganska många ändå som bedömdes som identifierade ändå.
Ja, men då kunde de hitta en logisk förklaring på det.
Eller hur?
Ja.
Vilket betyder att det är väldigt många som inte är... Ja, men många som är just logiska, att det inte är så konstigt då.
Ja.
Men sen är det svårt också när det är på avstånd när man ser någonting, eller om man alltså med atmosfäriska förändringar, alltså att det kan ändras i luften när det gäller, ja men du vet, om molnformationer, solen, hur den reflekteras. Alltså det är mycket sånt här som kan förvirra en också.
Ja, definitivt. Det är bara, vi kommer ju från Kiruna, du vet ju bara hur det ser ut när det är norrsken.
Ja.
Alltså herregud vilka färger det är på himlen.
Det ser ut som alien attacks hela tiden.
Ja, ja, alltså det, men det är vackert som fasiken, med det olika färger. Och tänk dig när du står där och ser det här för första gången.
Mm.
Så det plötsligt börjar bli något grönt som växer fram. Nej, det är skithäftigt.
Ja, alltså det minns jag när du pratade om norrsken. När vi flög upp till Kiruna en gång så sa piloten, och det var fullt med japaner på det här planet.
Okay.
Och typ jag. Och då säger piloten, ja, men om ni tittar ut till höger så är det jättevackert norrsken. Och jag ser alla som satt på vänster sidan tilta över till det där planet, tänkte, nu jäklar. För, och då sa faktiskt piloten och flyger in att man fick gå över en, ja, alla kunde inte springa samtidigt.
Nej.
Men väldigt många var på väg över. Och jag tänkte, nu börjar vi rotera lite.
Ja, det är inte ett tåg ni åker på, utan det är ett flyg. Och så, allting måste ju ha sin balans i det också för att det ska kunna flyga.
Ja, men det var jag så här, de hade aldrig upplevt det här. De var vi på väg upp till ishotellet säkert.
Ja, just det.
Ja, men det är häftigt. Vi bad er också skicka in om ni har upplevt någonting, och vi fick in en hel del, och jag ska läsa upp några av dem också. Det här är alltid intressant att se vad ni har upplevt. Här har vi en som skriver att när jag var i 10-årsåldern så såg vi ett mystiskt fenomen på himlen en sen sommarkväll. Vi var ute på landet vid vår sjö, ett 10-tal personer såg samma sak. Ett starkt fast sken likt en stjärna på himlen som helt plötsligt rörde sig åt sidan, stannade upp och sen försvann rakt upp i den svarta himlen. Inget flygplan eller liknande. Det där påminner lite grann om det jag såg faktiskt.
Ja.
När jag läser det.
Fast den rörde sig inte i sidled.
Nej, inte i sidled, men att den rörde rakt upp.
Ja.
Det var ju häftigt.
Hur mycket ljus hade du då?
Ja, den, det var ju...
Nej, men alltså i himlavalvet.
Nej, men det var som, du vet, när solen är på väg upp, den är en blå himmel.
Ja, just det.
Och så var det här, det som brann då.
Ja.
Här har vi en annan som skriver att i slutet av 90-talet så bodde jag i Tenhult, eller Tenhult, jag vet inte hur man säger. Tenhult måste det vara. Klockan är strax efter 7 på morgonen. Jag står och väntar på bussen som skulle gå 7:10. Det är en solig morgon, inte ett moln på himlen. Jag ser då ett objekt. Den har platt undersida och en överdel, överdelen är rund. Tänk en halv boll, silverfärgad, rör sig mot Malmebäck. Det är också intressant, för då har jag faktiskt sett ett objekt som flyger. Tänk om man hade kunnat fota det där.
Ja, vilket årtal var det?
Slutet på 90-talet.
Ja, det, jag menar, då hade vi inte de avancerade kamerorna på mobilerna som vi har nu.
Nej.
Så, nej, det hade varit riktigt coolt.
Läser en annan som vi fick in ifrån, som någon skickade in, jag vet inte om de har fått det, en observation från nätet tror jag. Då berättar ett par att de satt i sin bubbelpool när de klockan 22 fick se ett triangelformat föremål som färdes rakt emot dem i hög hastighet. Föremålet var enligt paret försett med blinkande lampor under till och stannade till en kort stund ovanför dem och sen försvann det igen.
Mm.
Det är ju också så här...
Ja, det där tror jag har hört tidigare. Det, eller sett om inte annat.
Ja.
Sån här UFO-show. Det är det här också. Har du tänkt på det? Varför ska ett UFO ha blinkande lampor?
Mm.
Jag menar, det spelar väl ingen roll. Det är vi som har det på våra för att vi ska kollidera med varandra. Vi ska visa att vi finns på himlen.
Ja.
Och det är väl det jag tänker här också. En UFO till exempel, om de har den intelligensen, så varför ska de då helt plötsligt då lysa och ha sig? Jag vet inte.
Nej, det är ju frågan.
För jag kan tänka mig också så här, med, vi har ju många incidenter som finns, men vi snackar om de här triangelformade UFO med de här tre punkterna i varje hörn. Det, jag tycker det är häftigt om de snackar att det kommer in. En del har ju sett, i USA vet jag, de snackar alltså the mothership, om man säger så.
Mm-hmm.
Lika stor som en fotbollsplan, om inte större, som svävar omför dem helt ljudlöst. Men det jag tycker är rätt intressant, när du får en formation av olika ljuspunkter som kommer in som en triangel och sen bryter de upp och sticker åt olika håll.
Mm.
Det är lite annorlunda tycker jag.
Det är coolt faktiskt.
Ja, det tycker jag.
Jag har en till grej här, en som skickar in, och då skriver personen så här: jag satt själv en kväll och kollade på tv och hade tre stora fönster mot en äng med en liten kulle med lite skog på. Min antenn var lite dålig så signalen dog. Inget konstigt, inte jag. Tänker ta telefonen men batteriet är dött. Då ser jag ett starkt ljussken bakom kullen på ängen som riktar strålarna genom träden. Jag går ut och tänker att det är en helikopter, men det var dödstyst. Ljuset flyttar sig fram och tillbaka och plötsligt glimmar det till och det blir nattsvart igen. Signalen kom då tillbaka och mobilen startade upp. Det där är ju jäkligt coolt faktiskt. Tänk då att någonting stör både mobiltelefonen och tv-sändningen. Och sen att det kommer tillbaka i och med att batteriet var dött på telefonen. Det är som att den lånade lite energi av telefonen och antennen till att sen när det försvann ge tillbaka det.
Du hör ju här, det är så jävla nära vårt område så det är helt otroligt.
Ja.
Batteridrenage, störningar på instrument. Ja.
Coolt.
Ja, det är ju det. Övernaturliga och UFO:n, ja, går de hand i hand?
Ja.
Nej, jag vet inte. Det är jävla intressant, men jag tycker det är det som är så intressant, för vi upplever ju det här med dränage på batterier. Jag går bara tillbaka till när vi hade han uppe i vandrarhemmet när han ska försöka kontakta oss. Det bara skriker walkie-talkien.
Mm.
Så ja.
Ja, det är häftigt också.
Det är coolt.
Sen finns det ju de som till och med säger har blivit bortförda av aliens.
Jajamän.
Det måste ju vara, och när de beskriver det så låter det ju väldigt obehagligt.
Det är precis det här jag tänker också. Vad är de här för att göra? Jag menar, en sån civilisation som är så intelligent, varför ska de gå hit och ta oss? Är det för att, ja, det kanske är det. För att ta prover och se vad det här är. Vad är det för slags species? Alltså, som vi gör med djur.
Mm.
Så kanske de gör likadant med oss.
Men tror du att det här är på riktigt? Att de blir bortförda? Eller är det någon, att de hallucinerar av något? Eller kan de kan ju inte bevisa, för de har väl inga, man tänker så, de har märken på kroppen, det kanske de har.
Ja, ja. Det är, folk har ju märken på kroppen, folk har ju små saker inopererade också, men det är så här, kan du själv ha stoppat in dem, kan du själv ha gjort det här? Det är jättesvårt, men det är som sagt, det här är ju deras upplevelse, det kan inte jag ta ifrån dem, men de säger, och sätter du folk under hypnos och allting så får du en historia.
Mm.
Då får du fram, de berättar det så detaljerat så det är ju helt galet. Mm. Till och med under hypnos. Men är det då också att du har suttit och intalat dig så väldigt länge att du har blivit det, så att det blivit sant till slut? Det är också så här.
Just det.
Men det är som sagt, det finns jättemycket, alltså, folk som har blivit det, och han, Travis Walton, är ju en av dem, i alla fall en av de kända i alla fall, så det blir ju film och allting på han. Men han är ju ute i skogen där med, de ser någonting ute i skogen. Man var och jobbade, jag tror de jobbade som skogshuggare eller någonting. De ser någonting ute i skogen. Han går emot det här. Kort efter det vet jag inte om han blev nedtryckt i backen först och sen försvann han då. Och ljusskenet försvann. Och de här stack iväg. Jag vet inte, de var borta en vecka eller någonting. Men det är det som är intressant också. När man tittar på de här, det finns jättemycket klipp ute och det är foton och det finns röntgenbilder på folk. När de säger här har jag någonting, och så finns det en grej till exempel in i handen och i ryggen eller i huvudet. Och, men det är jävligt svårt. Det är samma som det vi håller på med. Det är jävligt svårt.
Det är ju det, men det är ju jättespännande och som sagt väldigt svårt att bevisa också. Alltså, men sen tänker jag också, utvecklingen går ju framåt. Alltså, vi är ju inte där vi var på 40-talet, utan det har ju hänt massa saker, vilket man tycker då att det borde ju bli lättare att faktiskt dokumentera om det nu det här finns och existerar. Allt som händer, tänker jag.
Ja, men då återgår jag fortfarande tillbaka till det vi gör också.
Ja, det är sant.
Direkt du sätter ut en övervakningskamera, då lugnar sig aktiviteten ner. Har du tänkt på det?
Ja.
Tar du bort den, då drar allting igång.
Ja.
Så det är det jag fortfarande är inne på. Finns det intelligens bakom det vi letar? Och intelligensen är ju mycket större på den UFO-fronten. Men det är det jag tror också så här, om man tittar på det helheten här, vad gemensamma nämnaren är, det är ju någonting som inte går att förklara heller. Du ser föremålet som ett fysiskt objekt i himlen.
Mm.
Och så tar en person som vi pratar om det med det övernaturliga, de bara, ja, jag såg fysiskt en person som gick rakt genom väggen.
Ja.
Men det här har aldrig blivit dokumenterat, i alla fall på det sättet inom det paranormala, att man ser det här. UFO:n, ja, det kan ju vara också, men det är ju som sagt, det är mycket inspelningar på nätet där folk är så duktiga, för du behöver inte något avancerat program för att göra en UFO, ett UFO-klipp egentligen.
Nej, men det tänker jag också, där finns det ju nu i alla fall väldigt, alltså, kompetenta personer som jobbar med att analysera bilder och sånt. Likväl som när vi gör spöken på bilder, att man ändå, man grottar ner sig ännu mer och man känner till dem i kännetecken. Ja, men det här är ett fejkat eller stageat, en video eller en bild och sådär.
Ja, nej, absolut.
Så att, ja. Nej, men det är ju ett intressant ämne.
Ja, men tänk på det här också bara. Alla kameror och mobiler blir bara bättre och bättre med bild. Stabilisator, jättebra zoom. De kan gå lägre ner i lumen för att filma och allting. Så vem vet, vi kommer att fånga det förr eller senare. Både det övernaturliga och UFO:n på en jättebra upplösning och jättebra video.
Mm.
Oftast de UFO-filmer som finns är ju att kameran skakar ju.
Ja, precis.
Det är aldrig still, utan det är...
Och så väldigt inzoomat.
Ja, det är väl, ja, men det är klart. De vill ju också, när du står där så vill du ju zooma in och titta.
Ja, det är klart.
Jag menar, den kamera jag har nu, min mobil, den har 100 gånger zoom.
Ja.
Och försök ligga still med den. För jag låg en gång, kommer jag ihåg, på en badplats och då såg jag ett plan uppe på himlen.
Okej.
Okay. Drog på 100 gånger zoom. Det var inte lätt att försöka zooma in där och hålla det i bild.
Nej, utan det är klart.
Du behöver ju ha stativ till det.
Mm.
Men det är som sagt... Jag tror det är Australien också, där de ligger ner på så här öppna fält på vissa ställen och har laserpekare.
Mm-hmm.
Och lyser med dem i himlen, så kan det dyka upp ljusbollar.
Att de triggar igång dem?
Ja, ja, ja.
Att de tror att de kommunicerar med det?
Ja, på något sätt. Så då kan de få dem att flyga där framför dem. Alltså, det här är jättehäftigt. Men ja, är det någonting med att du får lasern som hamnar i atmosfären, höll jag på att säga, och då börjar det studsa där och till slut så blir det en punkt som du tror.
Ja. Ja, det är ett intressant ämne, och om man nu ska på något vis summera ihop det, vad tror du, Niklas? Tror du att det finns UFO:n, aliens, att det finns liv på andra planeter och galaxer?
Ja, jag vill tro det. Jag vill tro på det. Ja. För jag menar, jag vill inte stänga någon dörr kring någonting. Jag tycker det är så jävla fascinerande. Jag är en ja-sägare till det här, allting.
Ja.
Tänk om jag får uppleva det. Istället för att säga nej, jag tror inte på det. Och så följer man aldrig med på en expedition. Jag hade ju lätt dragit på en UFO-expedition med kunnig personal.
Alltså UFO-observationer typ.
Ja, bara för att vara med och få se hur de jobbar och hur de tänker och vad det är vad de gör. Och, ja, jag skulle gärna vilja vara med på det. Det hade varit riktigt häftigt.
Mm. Ja, men har vi någon där ute som är duktig på det här, ta och kontakta oss, så kanske spela in en live-podd ifrån en UFO observationsplats.
Ja, ja.
Och det kanske finns ställen i Sverige där det är mer UFO-observationer än andra platser.
Ja, det tror jag. Definitivt.
Ja, men jag tror också på det här på något vis ändå. För det känns ändå som att det finns så himla mycket som vi inte vet, och så mycket utrymme att faktiskt det här ska kunna existera. Så jag tror också det, att, och det är någonstans en liten tröst också att veta att man inte är helt jäkla själv i det här universumet.
Mm. Och det är samma som vi snackade om där. Det är en jävla skön tröst att veta om att det kanske inte är slut när du väl går bort.
Nej, precis. Där hänger de faktiskt ihop.
Ja.
Ja, men det tycker jag var bra, Niklas. Där får man nästan summera ihop det här poddavsnittet. Ett jättestort ämne, vi skulle kunna säkert prata hur mycket som helst. Jag vet att det är många där ute som tycker att det är spännande. Så fortsätt gärna diskutera det här i Spökjakt och Eftersnacksgruppen. Och vi kan också säga det, tack till alla delningar som ni gör för den här podden. Det uppskattar vi jättemycket. Och är det så att man vill dela den här podden, så gör man det enklast genom att dela vår hemsida och gå in då på laxton.se/podcast. Så kan ni dela den här hur mycket ni vill, och lyssna gärna på det här om igen.
Ja, sätt den på repeat när ni går och lägger. Sätt telefonen på ladd och lågt Spotify eller LaxTon podcasten där bara. Låt den ligga och tugga. Ja. Om igen.
Somna med våra röster.
Nej, ni behöver inte ha ljudet på. Låt den bara hålla på. Så, nej, klockrent.
Ja. Ja, men hörni, tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Och som sagt, det här är ett ämne som berör många. Och jag tror att det är många där ute som tycker att det är spännande. Så gillar ni det här, ta gärna och dela den här podden. Så vi hörs i nästa poddavsnitt, helt enkelt.
Yes, box.
Tack för att du har lyssnat på LaxTon-podden. Spökjakt på riktigt.